Ännu en vecka fullmatad med sport. Då vill vi passa på att tipsa om Coolbet. Spelbolaget som ger dig fantastiska odds. Och dessutom helt öppet visar upp alla siffror för varje spel på sajten. Ta del av vårt välkomsterbjudande på 1000 kronor. Läs mer på coolbet.com. Coolbet, ett annorlunda spelbolag.
Ja, välkomna till Offsides podcast med mig, Johan Orenius, och Anders Bengtsson, min kompis och kollega som precis har kommit tillbaka från England. Welcome back.
Thank you, mate.
Ja. Hur har du haft det?
Jag har haft det bra. Om du undrar vad jag tar med mig från de här dagarna i Liverpool så kan jag säga att jag tar med mig en text som ska skrivas, men jag tar också med mig en påse med lite gräs.
Mm-hmm. Vad för typ av gräs?
Från Anfield.
Ja, riktigt gräs.
Ja, riktigt gräs. Jag tog en guidad tur på Anfield. Jag och lite människor från spridda delar av världen. Det var några från Tjeckien, några från Kina, en från Australien, en från Argentina, två jänkare.
Gick ni alla ut och tog en pint?
Sen? Nej, det var inte riktigt den stämningen. Nej. Man gick runt med sina hörlurar och fick en guidad tur. Och när man kommer ut då på planen, man får inte gå på planen men man får vara ganska nära planen, så börjar jag snacka där med en guide då som stod där och berättade lite grann om, här sitter Klopp och vill du sitta där Anders? Ja, absolut, så satt jag på Klopps plats och stod en bild på mig. Och sen så sa han så, viskar han mitt öra, om du går 20 meter åt det hållet där så skulle du kunna ta med lite gräs hem. Så, okej. Okay. Och sen så inser jag att han säger det till alla, men alla ska känna sig lite speciella sådär. Men jag har fått det så jävla inkört. Och då har man ju fått en sån här mikrofoner som man har på sig och de bjuder de på liksom. Eller, det kostar ju, det ingår i paket och 20 pund för man går runt på Anfield. Har man en liten påse så kommer man bort och har de klippt gräset, har de sparat då lite av det klippta gräset i en liten korg. Och där kan man plocka ner gräset då. Men mycket riktigt, när jag mellanlandar i Bryssel på vägen hem, så stannade de här och frågade, vad är detta? Det luktar ju lite grann som Mariana.
Hade du det i en påse?
Ja, det är en påse. Precis så som det ser ut om man köper Mariana. Av erfarenheter.
Men du fick med det hem?
Jag fick med mig det hem.
Jag trodde inte du var en memorabilia kille.
Nej, men här var det någonting som jag ändå kände att detta kan vara kul på något sätt. Nu ligger påsen bara hemma i ett skåp. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Men jag ska faktiskt anlägga en egen gräsmatta i vår trädgård. Framåt våren då. Och då tänker jag kanske bara kasta ut det där så kan jag alltid säga det. Det är lite gräs från Anfield.
Det är helig mark på något
sätt.
Ja,
lite så.
Ja. Ja, jag har försökt hålla ställningarna här hemma så gott jag kan. Det blev ju klart då äntligen i helgen att vem som kommer träna mitt lag Motala nästa säsong.
Ja.
Döm om min förvåning när det visade sig vara kusinen till vår gamla praktikant Josip Ladan.
Det är så?
Ja, det är hans kusin. Med det mycket, apropå bra namn, med det utmärkta namnet Vladan Ladan.
Mm, ja, det är starkt.
Det kommer man ihåg.
Ja, nej, du har ju varit lite här, gått runt och tisslat och tasslat eftersom du ändå har insider från din pappa som är väl ordförande?
Va? Ja, vice.
Vice ordförande. Ja. Kanske. Lite oklart. Ja. I alla fall.
Han gick på en bild emot Latinning när Vladan Ladan presenterades under rubriken MIF-ledningen. Så MIF-ledningen visar både nya och gamla framgångar för Ladan. Så visar de upp några gamla plaketter.
Ja, men det har ändå varit lite namn. Vi kanske inte ska avslöja det. Det har varit rätt stora namn som har diskuterats. Får man ändå säga, med tanke på att det är Motala och förutsättningarna och så. Men då blev det alltså Vladan Ladan.
Ja, som ju då, de valde ändå honom.
Vad har han för erfarenheter då?
Han har ju varit i Linköping en väldigt kort sväng och har varit in i akademin i Åtvidaberg något sätt, någonstans i någon småländsk klubb också. Enligt kusin Josip då, vår gamla praktikant, mycket driven och passionerad. Så det är väl upp till bevis nästa säsong för Vladan Ladan.
Kul!
Eventuell uppföljning, jag vet inte om vi ska säga så, men apropå som vi talade mycket om förra avsnittet, var ju ett... Att det var ett allvarligt avsnitt, men vi gick ju igenom ganska mycket om turerna kring Svenska fotbollförbundet och i MeToo-rörelsen och hur den också har visat sig inom fotbollen med Gunilla Axén och allt det här. Så känns det här ska inte bli någon uppföljningspodd, vi gillar ju rätt mycket att gå vidare, men det har ändå så mycket mer att göra så vi bör nämna ändå kanske att det var bra tycker jag att så många svenska medier har fortsatt rapportera Det har varit allt ifrån kvinnliga sportjournalistkollegor som har berättat om saker de har upplevt till mer grejer på förbundet där det känns som att många tidningar gör ett jättebra jobb. Jag tror det var i Expressen där, apropå de här, det som blev starten med Gunilla Axén berättade om bilderna hon hade fått skickat till sig, de här penisbilderna. Var det ju lite skumt där, jag vet inte vad du säger, men det var då prat och citat från en av de som då skulle ha skickat bilder till Gunilla Axén som då gick ut och, jag tog han på sig skulden, jag vet inte riktigt, det var ju väldigt luddigt. För det första så är han ju anonymiserad då. Och han säger ändå att han vill berätta för att andra inte ska behöva pekas ut, vilket blir konstigt eftersom man vet ju fortfarande inte vem det här är. Och så, det var väl ett någon slags halvt erkännande. Han ville inte riktigt kännas vid eller hade inga klara minnesbilder av just det här exakta fallet, men han sa samtidigt att det kan mycket väl ha hänt och jag får be om ursäkt. Det ger ju snarare bilden av att det här har hänt fler gånger. Om man har svårt att minnas just det här, men man säger att det kan nog ha hänt. Vilket inte känns jättebra heller. Får väl se om fler trädde fram, men det var en lite skumma typer av citat där.
Ja.
Även om det kändes som att spelaren i fråga var ångerfull.
På tal om skumma citat så måste vi också återkomma. Vi pratade ju en del om Karl-Erik och hur han agerade och hur han undvek att ens välja sida på något sätt. Och nu då, för några dagar sedan, så i samband med att Jesper Fundberg, den här forskaren,
manlighetsforskare kanske,
precis, som pratade med någon tidning, någon redaktion, om hans erfarenheter efter att han hade pratat om jämlikhet inom förbundet. Han hade ändå gjort lite forskningar och lite snack och pratat runt. Och
det var han och Peter Svensson, tror jag, som jobbat i par.
Ja, och när Karl-Erik, och då pratade han om att detta, han var inte förvånad. Snarare tvärtom, han förvånad att det inte har kommit ut tidigare, för att det var så tydligt. Och då när de här uppgifterna når Karl-Erik och han blir konfronterad, tror jag var Patrik Bränning, tror jag, på Bladet som gjorde det, då säger han att det är verkligen inte okej. Och det han menar som verkligen inte är okej, det är att Jesper Fundberg går ut och pratar med medier om det här.
Ja, han menar att han skulle ha talat med honom istället.
Ja, och det, men så får man inte prata alltså.
Det allvarliga tycker jag var att, om man ska tro de här Peter Svensson och Jesper Fundberg, var ju att de upplevde att det kanske inte togs på det allvaret de hade velat när de presenterade. Jag vet inte om det var Peter Svensson och Jesper Fundberg som sa att de tyckte de satt på jättebra material för oss som kunde agera på, men att det inte riktigt hände så mycket utan rann ut i sanden. Och så tyckte jag det var ganska fegt också, för det var ju också på uppdrag av SEF, va? Svensk Elitfotboll, där då inte ens Stefan Lundin, som är sportchef på SEF, uttalar sig. De har inte lyckats nå honom, står det i artikeln. Ja. Men man kan samtidigt se att han twittrar om annat. Det tycker jag blir lite märkligt.
Ja. Liksom. Nej, men allting talar om den här tysthetskulturen. Precis som man har liksom rapporterat om så mycket på olika redaktioner i Sverige och där det låtit pågå på TV4 har nästan varit det tydligaste fallet där höga chefer har bara velat tysta ner, alltså våldtäktsanklagelser. Och när Karl-Erik säger att det är verkligen inte okej, vad som verkligen inte är okej, det är att han försöker tysta ner det här och hålla det internt istället. Så får man inte lov att göra.
Vi får se vad som händer. Det var ju ett lite mer av Klacksbacks karaktär, men som ändå tycker har med ämnet att göra, i alla fall om vi pratar macho-ideal och manlighet och så. Jag vet inte om du såg det, jag blev väldigt glad när jag såg att först blev jag glad för att jag fick ett svar på frågan varför jag fick ett mejl av Expressens reporter Ludvig Holmberg för några veckor sedan där han bad om Olof Peronius nummer, som jag nämnt här några gånger, återkommande frilansare som lever La Vida Loca.
Jag gjorde den berömda Parmaresan.
Den berömda Parmaresan, dyr.
Hur var det lät när han ringde?
Jag kommer inte ihåg riktigt.
Inställt
flyg, konto. Ingen mobil, lånat.
Ja. Han gillar vi, Olof.
Ja, Ludde ville ha nummer till Olof Peronius. Blev jag nyfiken, vad ville han honom? Och så fick jag svaret i helgen då, för då hade Ludvig Holmberg gjort kanske ett litet minigräv av Klacksbacks karaktär, men som underhållande, som handlade
om... Som ändå fick rubriken.
Ja, nästan, som var inne på tidigare, den här sanningen om, jag tror det var sanningen bakom. Sanningen bakom intima bilden på Zlatan och Piqué. Det är då en ganska gammal händelse från Zlatans tid i Barcelona. Och bilden i fråga är ju då Zlatan tillsammans med Piqué, där de ser väldigt ömsinta ut tillsammans. Hur kan du beskriva den bättre? De står ganska nära varandra. Och...
Ja, de står på en parkeringsplats, gissar jag. Och de är liksom 5 centimeter från varandra med munnarna. Och Alltså, ja.
Och lite så här mjuka ögon på något sätt. Så. Sanningen bakom bilden ville då Ludvig Holmberg reda ut. Och det gjorde han. Den togs efter en presskonferens på Barcelonas träningsanläggning. Den som tog bilden var ju oväntad då. Det var DNs utsända reporter Anders Lundqvist, eller Anders Sennås kanske han heter numera. Mm. Lunkan kallas han i alla fall. Han tog den bara med sin mobil. Man fick ju inte göra så mycket och kunde inte prata, så han gick väl och fota. Och DN fattar ingenting, att det här var en kul bild. De ville inte göra något på den. Robert Laul sen i nästa upptäcker den här bilden som Lunkan då lagt ut på sin Facebook-sida. Frågar om han får använda den, och då tar det skruv och den blir något av en, jag ska inte säga världssensation, men spriddes utomlands för att det var en så pass annorlunda typ av bild, just för att den var så icke-macho. Och vad är det som händer här egentligen? De har en intim stund och det var ett spännande läge, för Zlatan var kanske lite kritiserad i Barcelona och det pyrde lite där och sådär. Och Peronius, varför han ville prata med honom var för att han var också på den här presskonferensen och på plats den dagen. Jag tror att Piqué skulle släppa någon form av bok, och då skulle hela Barcelonas lag vara med på presskonferensen och stå och titta på det. Och det var ju två nyheter i ett. Den första bilden var ju inte alls så öm. Det fångade ju Zlatan då, som gav fingret medan Piqué hade sin presskonferens åt honom. Som ett skämt kanske, jag vet inte. Det blev i alla fall en nyhet kring den bilden. Och sen efteråt då, när Zlatan går ut på parkeringen och ska köra därifrån med sin monsterbil, så tas den här andra bilden. Det vill säga, för jag är rätt säker, minnena går ihop lite, men jag tror att jag var där och fattade ingenting. Så jävla dålig nyhetsnäsa. Jag såg absolut inte något långfinger. Och efteråt, för jag minns att det berättar också Lunkan, han intervjuade i Ludvig Holmbergs artikel, att Zlatan dröjde sig kvar ganska länge och han stod med väldigt många olika skokartonger som väl var från Nike då, som han stod på och pysslade med och sådär. Och sen efteråt kom Piqué fram. Jag minns tydligt de här skokartongerna, att många, typ så här. Och så missade jag helt att det hände något intressant sen. Men Lunkan var ju pigg då, och Peronius hade också uppfattat det här. Men efterföljande blev ju mindre rofyllt, för att Zlatan då blev väldigt arg över att bilden spreds lite med konnotationerna, med folk skrattade, är det lite Brokeback Mountain här, eller bromance, eller många tyckte också det var fint för den stack ut så, men han tyckte då inte det. Han blev arg, och senare så skäller han ut en kvinnlig spansk reporter som jag tror från en tv-kanal, som väl antar hade rapporterat om den här bilden då. Och han anser att han ser sin manlighet som sårad. Ja, rasande över att det skulle kunna antyda att han var gay. Så han skriker då till henne på väg ut från en annan träningsdag, att kom hem till mig så ska du få se om jag är gay. Ta med din syster också, säger han väl. Enligt henne i artikeln här då.
Get in the sea,
det är också bara sorgligt att det är liksom nästan det värsta anklagelsen han kan få i hans värld då. Apropå ändå manlighet och machokultur.
Ja, det är oerhört sorgligt, men man får väl ändå säga att Jimmy Durmaz och Zlatan är kompisar. Och med tanke på vad Jimmy Durmaz ändå gjorde här igår, kom det väl ut att i en kampanj, får man väl säga också att det är, som heter Stoppa skitsnacket av Locker Room Talks, där han helt enkelt går ut och pratar om att om den här machokulturen i omklädningsrummet, att nu räcker det.
Och var en organisation bakom här, vars namn nu undgår mig, men som Durmaz har hoppat på då.
Ja, Durmaz frontar väl lite grann den här. Och det är liksom ett bra namn att få med sig, landslagsspelare som ändå liksom tränger igen rätt många lager. Så att det är ett bra namn, och det är bra av Durmaz. Vi har ju efterlyst det här lite tidigare. Det krävs inte så mycket, och jag vet inte, det krävs inte jättemycket av Durmaz att göra det, men det får ju lite ringar på vattnet och så.
Ja, och det som krävs nu är väl att det är ju kanon, även om det är små bebissteg, men de är ju rätt riktning. Och ännu mer rätt riktning om det också inte stannar vid prat. Och att man frontar och att det sker i praktiken också.
Nej, man vill säga att det här sprider sig också kanske. Och i bästa fall så når det Zlatan.
Bra av Jimmy Durmaz i alla fall. Det här är ju avsnitt 174 av Offsides podcast, som vi gör i samarbete med C-more. På söndag visar C-more alla matcher i den avslutande omgången i Allsvenskan. GIF Sundsvall och Jönköping Södra gör upp om vilket lag som ska slippa kvala. Sundsvall möter IFK Göteborg borta, samtidigt som Jönköping tar emot Östersund. Östersund i sin tur jagar en av de två kvalplatserna till Europa League. Övriga lag som kan nå Europa League-kval är Djurgården som möter Kalmar FF och Häcken som ställs mot Malmö FF. Och allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Och med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Man går in på cmore.se för att läsa mer.
Ja, och vi har även detta avsnitt i samarbete med Big Travel som erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och har alltid superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League eller fotboll i andra länder. Just nu kan du tävla med Big Travel och vinna en äkta signerad Suarez-tröja. Gå in och tävla på bigtravel.se. Det enda du behöver göra är att svara på en fråga och motivera varför det är så bra att resa med Big Travel. Tävla på bigtravel.se.
Ja, vi har alltså sista allsvenska omgången framför oss, vilket betyder att den näst sista precis har tagits i mål.
Får jag fråga, såg du nu på Halmstad AFC?
Gissa.
Nej.
Nej, det gjorde jag inte.
Då vet
så
inte
hur... lätt att säga inför att ja, men den ska jag blocka för ja, att se. För
du vet
jag
skulle inte hur Patrik Westerberg skötte sig.
Precis, jag skulle då kolla om hans solighet kunde skapa, ta bort en del av ångesten över att det här var ett sånt oladdat möte.
Jag vågar tro att han löste det bra.
Ja, vi säger väl så helt enkelt. Däremot såg jag en del på AIK IF Göteborg som spelades under måndagskvällen.
Gjorde jag också.
2-1 till AIK, synnerligen rättvist. Ska vi skippa och prata om hur usla Blåvitt var och kanske är, eller varför Blåvitt eller varför AIK vann mer än att konstatera att de gjorde det rättvist. Kan vi istället bara stanna upp en liten stund vid Johan Blomberg?
Ja, det tycker jag. Ja. Jag hörde ju igår att Anders Andersson sa väl så, eller formulerade sig som att han tyckte ändå att Johan Blomberg är den AIK-spelaren den här säsongen som sticker ut mest, som har varit den bästa AIK-spelaren. Och när han sa det så tänkte jag efter, jag har ju suttit med, precis som du har gjort, de här rösterna till ASP och så. Jag kan väl säga att jag hade inte med honom, men när han sa det, och jag kommer ihåg att jag tänkte på honom när jag var inne på mittfältarna och sådär. Att ja, han kanske borde vara med, men sen så föll han bort. Och det är väl lite talande för honom, att han är riktigt bra, men man glömmer bort honom lite grann.
Ja, men tränarna gör ju inte det. Ibland är det svårt att skilja vad vi säger här i podden och vad vi säger uppe på redaktionen, för det kan ju låta ganska likt. Så jag vet inte om vi har talat om det här innan, men när vi pratade lite om darwinistiska spelare. Mm. Spelare som på något sätt hela tiden hittar ett sätt att klamra sig kvar, fast det kanske köps in flashigare spelare runt om eller det kommer nya tränare. Johan Blomberg är en sån för mig som han ser ganska oansenlig ut, och det är svårt att säga kanske exakt vad som är hans specialstyrka. Han är ju ganska allround och komplett, men det känns ganska många gånger att när AIK kanske har värvat bra spelare till laget och förstärkt, vilket de har gjort under flera år, både under Alm och sen under Norling då, att nu blir det kanske lite jobbigt för Blomberg här, men han hittar alltid ett sätt att hålla sig kvar och även utvecklas i det, och därmed är ju något av en tränarfavorit, möjligtvis underskattad fram till nu kanske då när det börjar bli lite mer snack om honom av en stor massa, men det känns alltid som en sån som tränaren har hållit högt. Och så en sån som vinner i längden, som inte är så fräck eller som så häftig intervjuer, utan han liksom maler på och får betalt för det i slutändan. Det är ju någonting ganska fint med det. Jag minns att vi var på gång att vi skulle försöka göra ett samtal med honom för, det var nog 2 år sedan, det var kanske han var ny i AIK. Och då skulle det väl handla, för han är från Lund, spelat i Halmstad, men har ju en bakgrund i MFF-klacken tror jag, som unga tror att hans familj är MFF-are. Och det kan ha varit, jag minns inte exakt, men det kan ha varit Tony Ernst, MFF-aren och journalisten, som ville göra ett samtal med honom om, inte för att liksom ställa honom mot väggen, men bara hur det är att ha fostrat så tydligt i en stor allsvensk klubb och hållit på den och plötsligt befinna sig i en annan. Det kan ha varit så att Blomberg inte var så pigg på det, att han var ny då och så, det kan man ju förstå. Men sen har vi knappt skrivit om honom eller nämnt honom här. Bara för att han på något sätt bara har funnits hela tiden. Han är väl värd sin plats, om det är lite solsken på honom nu.
Tycker jag, tycker jag också. Ja. Du Johan, jag tänkte att vi skulle kanske vinkla in det här lite grann på auktoritet.
Menar du apropå lite... Vi pratar match och
ja, lite så. Det känns som att det ligger i tiden på något sätt att prata om det. Och jag läste nu på resan hem från Liverpool i helgen, så brände jag igenom några gamla nummer av The New Yorker som jag ofta refererar till här. Och i en av de här texterna så nämndes det här lydnadsexperimentet av Milgram, alltså socialpsykologen Stanley Milgram från 1963. Som har diskuterats en del. Det är inte så att det kommer att vara en del lyssnare som kommer att känna igen det, men många kommer inte veta vad det handlar om.
Är det lite vem vet mest?
Ja, jag tror det är lite för smalt. Ja, vem vet alltså? Vem vet?
Ja.
Men det var då, han var socialpsykolog och forskare på Yale University. Han var rätt intresserad av hur kunde så många tyskar bli nazister. Hur kunde så många gå med i SS? Hur kunde så många arbeta på koncentrationsläger och utföra de här dåden? Så han var intresserad av det, och då när Vietnamkriget kom igång så började han liksom, här finns ett ju någonting.
Flocktänkande.
Mm. Så att han började då slipa på ett experiment om benägenhet att lyda auktoriteter och hur folk underordnar sig och kan ge andra oskyldiga människor dödliga elchocker. Det var det här experimentet gick ut på. Så de är då ett gäng som kommer in i ett rum där det är en utklädd, han utger sig för att vara en biolog, vit rock och lite sträng och sådär. Och så ska han dela in dem då liksom i lärare och elever. Fast de här lärarna, de får uppgifter enkelt att de kopplar kablar till elevernas kroppar och så ska de dela ut elchocker då.
Några får uppdrag att få de här kablarna på sig och några ska så att säga hålla i knappen.
Nej, de som får påskjul på sig, de är skådespelare.
Okay.
Fast det vet ju inte de här så kallade lärarna om då, som blir tilldelade lärare.
Okay.
Och man ska också veta det, att de får först känna på en rätt mild elchock själva, för att det är typ 45 volt eller sånt där. Men sen då, när de här eleverna som är skådespelare, då får de ingen, men de spelar. Och sen så skruvas det upp hela tiden, för de har då en auktoritet som säger åt dem, nu ökar vi. Ska du ge en elchock? Jag gör väl det om du säger. Så bara fortsätter.
De ökar alltså voltantalet.
Upp till liksom en nivå som är nästan i princip dödlig. Men väldigt många av de här, jag tror det var 75%, de gick till en nivå som är helt absurd egentligen. Och det då som Milgram kunde bevisa var att folk slutar tänka när de har en tydlig auktoritet som säger åt dem vad de ska göra. Så på så sätt så kan man förklara lite grann vad som hände under andra världskriget. Även om det är en socialpsykologisk förklaring. Och detta väckte ju rätt mycket uppmärksamhet och sådär. Och det har ju testats flera andra gånger. Det testas i Sverige också på Lunds universitet.
Det går väl att applicera på mycket. Varför säger inte folk ifrån?
Precis. Och det kan man ju då tycka när vi pratar om den här machokulturen och när man sitter i ett omklädningsrum eller när du och jag sitter i ett fikarum eller vad som helst. På ett kansli i någon allsvenska eller superettanklubb eller en division 5-klubb och någon börjar prata någonting och sådär. Varför säger man inte ifrån när man känner att någonting är fel och sådär?
Den där verkar kanske säkrare på sin sak än vad jag har ett tvivel, men den personen verkar säkrare än vad jag är ändå. Ja. Och så kanske det blir jobbig stämning.
Ja, det är ju framförallt om man vet också om att det är någon som är utbildad som säger någonting. Då kan det ju bara vara en åsikt och inte fakta, och så lyssnar man på det.
Mm.
Det är det som är rätt skrämmande. Så att
det är utbildad eller tydlig hierarkisk position.
Precis.
Alltså som nu, det är ju lite hårresande att gå från elchocker till fotboll, men om man tar Zlatan som auktoritet, vilket man väl minst sagt får säga att han är. Och det talades ju mycket om, kanske under Hamrens slutfas, om att andra spelare blev kanske lite begränsade eller initiativlösa, eller du pratade om Durmas, det var ju snack om att han och Sängen kanske blev lite för upptagna med att kolla vart Zlatan befann sig, för att man tydligt hela tiden förhåller sig till auktoriteten. Undermedvetet kan det ju vara. Det behöver ju inte vara att man tänker att nu måste jag, utan att det sker på instinkt så att säga.
Exakt.
Det har ju lite med saken att göra.
Mm. Ja, absolut. Jag ska säga det att den som vill läsa mer om det här, det är faktiskt väldigt intressant. Det är då Milgrams lydnadsexperiment som det heter. För övrigt var det Milgram som också hade den här teorin om, som Filip och Fredrik sen kapitaliserade på. Det här med sex steg, vad hette det programmet de hade?
Jorden runt på sex steg,
ja,
kanske.
Ja, precis. Det var den teorin som han hade, att världen är liten, experimentet tror jag det kallades. Att det finns alltid någon som kan leda en till en annan för att världen är som den är. Så.
Men jag vet, det finns ju exempel också på när tränare har, att de inte vill vara för mycket auktoritet. Alltså det är väl lite slarvigt och generaliserande, så har vi väl gått mot en mindre auktoritetsstyrd tränarvärld, i alla fall vad gäller svensk fotboll. Och det finns ju de som har sett en fara just det här. Alltså det intressanta är ju rätt mycket flocktänkandet. Att för att de gör så, ja, men då gör väl jag också så. Fast jag tycker det här känns lite konstigt, men krävs det kanske, om man tänker ett lag, om man är ny eller något, så jobbigt att vara den där personen som räcker upp handen och säger att det här tycker inte jag känns riktigt okej. Det är ju mänskligt att man väljer att tiga, ja, och sen gå hem och berätta det för sin fru eller kompis istället, att det känns konstigt det vi håller på med.
Exakt.
Men säg någonting, ja fan, vi får se vad som händer lite. Men jag vet att han blev inte kvar i Trelleborgs FF särskilt länge, men dansken Ole Mørk då, som ju omskriven i Offside, ett gammalt rep som tog över i Trelleborg och försökte ge Trelleborg en ny identitet. Jag vet att det finns exempel där han initierar en stretchövning för laget. Han säger typ att de ska böja på ryggen eller någonting, jag minns inte exakt. Och så får de göra det och så säger Olle Mörk, det här ska kännas i låren. Och så är det helt tyst och helt tyst. Till slut då så säger Micke Danielsson, den kanske mest frispråkiga spelaren i laget då, det känns fan inte i låren. Mm. Och han blir jättelycklig då, Olle Mörk. Så äntligen är det någon som säger något. Det är klart det inte känns i låren. Det måste ni ju alla ha känt. Varför sa ingen ifrån? Som ett sätt att visa att ni måste också tänka själva. Att sådär, jag är tränare och bestämmer. Men att ni kan inte bara ta det för lag. Liksom. Ni måste kunna ta egna beslut och initiativ och så. Det är ju ganska... På så sätt var det ett talande exempel. Mm. Märkligt, han var där så kort tid och ändå så mycket. Han hade gjort så många avtryck som vi tycker är intressanta. Ja. Sen att Trelleborg gick piss för dem när han var där, det kan vi ta en annan gång.
Nej, precis. Men det finns ju olika typer då av auktoriteter om man tar i tränarrollen. Så. Tar man en sån som kanske är Henrik Larsson, som ju har en jävla pondus. Mm.
En tyst auktoritet.
Ja, eller? Precis. Det var nog det jag skulle säga. En tyst auktoritet. Sådär, att han behöver inte säga så mycket för att han har den här pondusen i sig. Så att bara han kliver in i ett rum så lyssnar folk på honom. Och eftersom han har också det CV som han har, så ifrågasätter man nog inte så mycket. Han kan nog vara rätt skrivad och skulle kunna balla ur ett lång väg innan någon säger ifrån. Han skulle kunna liksom, nu ska vi inte spela med en boll på 3 veckor. Och folk skulle nog, ja, han har ändå vunnit Champions League. Mm. Vi kör på det.
Ja, meriterna är såklart en sak där, men jag tror inte det hela. Han har ju också tyst auktoritet, men han utstrålar ju också det här med att okej, han kommer in i ett rum, men om någon kommer in i hans rum, om vi tar honom som tränare då, att nu har han inget lag då, men sen han var i Helsingborg, man ska ju knacka på hans dörr, att man har lite känsla att man kommer att störa honom. Ja. Att det måste vara något otroligt viktigt om man ska våga ta upp det. Och att det krävs lite mod för att gå in och fråga varför jag inte får spela, till exempel. Ja. Medan vissa, Axén berättade det, jag ska inte hänga ut vilken spelare det var, men han gillade ju då att ha väldigt mycket samtal med spelarna. De fick gärna komma in och störa honom. Sen kunde de vara kanske hårda och raka däremellan, men han valde ju då att stå nära spelarna. Så. Men han hade ett exempel med, han gillade ju när spelare reagerade och utmanade honom, eller sa när det inte var fel, och har väl fått något av en stämpel på sig att ofta lyckats bra med inom citationstecken problemspelare eller lite struliga spelare, att han kanske lite kan se sig själv i dem med sin bakgrund och så. Han har snarare haft problem med de som inte reagerat och som kanske skulle varit lite mer som en själv och hålla mycket inom sig. Och så var det en spelare i Örebro som han ville se liksom mer humör ifrån. Han ville testa på något sätt och se hur det skulle bli när han visade känslor eller tappade, så han petade honom till en match. Han var då ordinarie spelare annars, bara för att se han reagera. Och så tyckte han inte, fick så mycket reaktion, men sen knackade ändå på dörren och så klev han in där och sa att, väldigt lugnt då förstås, att jag är väldigt arg över det här. Jag bara, hur då arg? Så jag bara, igår, då var jag så arg så jag kastade en kudde i marken. Försvinn, gå härifrån. Så jag blir arg istället.
Ja, fantastiskt.
Ja, det finns ju olika sätt att knacka på en dörr. Men då har vi den tysta auktoriteten med Henrik Larsson. Då.
Ja, motsatsen då kanske ska vara den gapige auktoriteten. Så man får väl ändå säga det här. Felix Magath kanske går in under den. Men det känns som att det är en liten utdöende art i...
Han är mer en, liksom, en klassisk grymme.
Ja, nej, precis. Ja.
Kallas ju Saddam.
Ja, just det. Ja. Ja, men det känns ändå som att den typen av tränare försvinner allt mer för varje år som går.
Ja, lite nidbilden vissa. Alltså de här John Tortorella. Mm. Alltså använder utskällningar väldigt mycket och hårtork. Och precis. Jag tror att allt handlar om attityd mer än kanske taktik och sådär. Ja, att man tror väldigt mycket på att skaka om spelare och sådär.
Den där gamla brittiska tränaren får det väl ändå symbolisera.
Ja, precis. Sen har vi då kanske, alltså, gapiga till viss mån, men som är känslosamma auktoriteter som liksom lever ut väldigt mycket sin alfahanne, Diego Simeone till exempel, som säkert kan vara krävande, kan vara hård mot sina spelare, men samtidigt visar att jag också är beredd att ta en kula för er.
Ja, sådär. Att, så här, Simeone, Conte, Klopp.
Ja, kanske. Sådär, hård mot er, men också sådär, jag är er man, jag jobbar för er, sådär, och jag går i frontlinjen. Lite, på ett sätt, lite trist militäriskt kanske. Lite lik den där gapiga, men lite smartare än så, kanske, kan man säga. Den gåtfulla auktoriteten. Ja. Det är ju Rickard Norling.
Ja, får man väl säga.
Han är ändå... Ja, nu måste han ju ut med ett rätt gott betyg till slut här, allsvenska säsongen. Men har du tänkt på det här med att han, det var ju någon match nyligen när han kom i luven lite på sin egen spelare Stefanelli.
Mm.
Han skulle byta in Stefanelli och Stefanelli var ivrig på att komma in på plan. Men det var en hörna som jag tror att Norling ville att den skulle slås först, för de hade en nickstarkare spelare kvar.
Ja.
Och då började de ju tjafsa då lite. Och i efterhand så när matchen är färdig så säger Norling att han var besviken på sig själv, att han inte kunde kontrollera sig. Han kan förstå att Stefan Männa säger jag borde, då slog det mig att fan, många gånger han har gjort så där han nästan sågar sig själv eller tar på sig saker, ofta opåkallat när han inte är så pressad. Han kan säga att jag har inte varit tillräckligt bra. Noah Bachner gjorde någon lång intervju med honom i somras när de hade åkt ut mot Braga och sådär. Och Noah undrade om ett Norling lite ett ängsligt intryck. Det höll han inte med om, men han tyckte att jag har inte varit så bra som jag varit. Mm. Och tidigare år så att han sågade sina byten trots att han inte riktigt hade fått någon fråga om det. Och att han inte har varit så skarp som han har velat. Det känns som att jag är nyfiken på hur mycket som är Norlings personlighet och vad som är eventuell taktik för att skydda spelare eller annat. Men jag skulle bli glad om det inte var taktiskt, för ofta känns det som att han i stunden blir besviken på sig själv. Mm. Så. Och han tar ju ibland i gåtor, men där är han ofta väldigt hård mot sig själv. Att det är ofta att jag inte varit tillräckligt bra och sådär. Det skulle ju en del av de här andra lite mer gapiga auktoriteterna.
Det skulle de aldrig säga.
Det skulle de aldrig säga. Mm. Och säga sådär att det är att förminska dig själv. Du kommer tappa i status bland dina spelare om du går ut. Och, för det är ofta sådär att han resonerar lite också. Mm. Så han säger inte sådär, kanske har jag varit inte tillräckligt bra och så här, och jag agerar fortfarande som att jag vore 27, jag ändå så här, att han står och funderar högt lite så. Det skulle de säga direkt, alltså du underreminerar du dig själv liksom, så här, farligt det du håller på med.
Ja.
Men det finns något fint där också.
Ja, på tal om Norling så, Disco kläckte väl Disco på Expressen.
Vi går väl in i Disco Time of Year.
Ja, nu steppar han
nu kommer bombmattan rullas ut.
Men han avslöjar väl att Colorado Rapids har ryckt i honom och till och med väl presenterat ett färdigt avtal som han ska ha tackat nej till. Då skulle han kunna bli Axel Sjöbergs tränare. Och även Mohamed Said, va?
Gamla ÖSK-spelaren.
Precis.
Just det.
Det är ju även Stan Kroenke, samma Arsenal-ägare som äger Rapids.
Så är det, ja. Just det. Men då blir han kvar i AIK vad det ser ut om i alla fall.
Ja.
Nu går vi till en spelare, tycker jag, som har några viktiga veckor framför sig. För svensk perspektiv så handlar det framför allt att han ska stoppa Ciro Immobile och resten av det italienska stjärngänget i playoff-matcherna som stundar Sverige-Italien. Pratar om Victor Nilsson Lindelöf förstås här. Du såg det, Anders, att han då inte ens blev nominerad i kategorin Årets back när fotbollsgalan släppte sina nomineringar. Nominerade där var väl Augustinsson, Granqvist och Lustig, tror jag. Och jag skulle inte fastna i det så mycket, huruvida det var rätt eller inte. Men det får väl ses som ytterligare ett litet kapitel på följetongen.
Tunga hösten.
Victor Nilsson Lindelöfs tunga höst, ja. Precis. Att det var symboliskt på något sätt. Innan vi går in och grottar i den för mycket, kan du sammanfatta den kort?
Ja, värvas för en supersumma. 35 miljoner pund var det väl från Benfica efter succén där. Går in i United för att spela lite försäsongsmatcher. Får inte starta när ligan börjar, men får göra Champions League-matcherna från start. Och han spelar 90 minuter. Gör sin Premier League-debut mot Liverpool sista minuten. Veckan efter kommer han in i typ 30:e minuten. Och på 10 minuter sen inblandad i 2 stycken baklängesmål. Där han efter det kritiseras rätt hårt. Och där det börjar förutsättas. Och där då inte bara svenska journalister börjar undra hur ska det gå för den här svenskan. Utan även andra utländska journalister börjar ifrågasätta det här köpet.
Det fanns ju en del, särskilt i England kanske, av lite av de här åldrade tyckarna pandit som en och annan som var tveksam till värvningen från början.
Ja.
Där det också handlar om att folk helt enkelt är dåligt pålästa.
Ja.
Att vem är det här från Benfica som kommer in? Har vi inte några egna? Bla, 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 bla.
Och sen på det här så var det också i den första landslagsmatchen här mot Bulgarien, var det va? Där han var lite tveksam och man såg att han var lite ringrostig vid något baklängesmål mot Bulgarna. Där det också var sådär, detta kanske inte är så bra att ta med sig det här liksom in i landslagshösten som är så himla viktig i VM-kvalet och så. Men sen så har han ju ändå shapat upp och fram tills, ja, nu mot Italien så har väl inte visat att han inte borde spela i landslaget i alla fall.
Nej, han fick väl bollen på handen också som gav en straff för Holland. Och efter den matchen så skrevs det ju mer då, inte bara i... Jo, det skrevs i svensk press, för det gjordes en och annan rewrite. Mm. Vi ska väl säga det att, alltså, det här är inget nytt, och det tjatar vi om ofta, att all kritik, både positiv och negativ, har ju en tendens att bli väldigt svartvit. Och det är nästan som att det finns en klar mediedramaturgi här med att först så ska man berätta om vilken häftig övergång det här är, och sen så kommer han ta plats, och sen blir det att det går tungt, och sen kanske kommer det här, är folk för elaka, och sen slutligen då så här, hur mår Victor Nilsson Lindelöf, hur är det med hans självförtroende? Och det blir ju att man letar efter de grejerna. Hade man inte vetat om det, så hade man kanske inte tänkt på att han var möjligtvis lite svajig mot Bulgarien, utan bara att det var Sverige som inte gjorde en så bra match. Nu hamnar han ju i skottgluggen, och det är just det där med att när det inte flyter kanon redan från början, så skapar man sig mindre marginaler. Om man tar, alltså Pontus Dahlberg får väl säga har varit en av få ljusglimtar under en dyster säsong för IFK Göteborg till exempel, och gick väldigt bra för honom i början. Om han börjar dåligt som målvakt med något, då kommer man ju sen leta för att få bekräftelse för att den här keepern verkar lite svajig, eller den här nye, och sen så letar man upp dem för att liksom så här addera till sin spaning. Medan när man startar bra, så har man liksom skaffat sig ett förtroendekapital, att då blir det mer olycksfall i arbetet. Exakt. Att överlag var han jättebra. Och där tenderar det att bli ganska nyanslöst. Pontus Wijnemo, tror han heter, på Expressen skrev en ganska bra artikel om Victor Nilsson Lindelöf. Det här var några veckor sedan, och innan den här matchen han hoppade in. Men där han just menade då att nu börjar man verkligen leta efter att se bara alla fel saker som han gör. Han hade sett om någon match och kommit fram till att överlag han har gjort det ganska bra, och att ganska mycket av det som han var inblandad i kunde förklaras med kanske andra United-spelare som inte hade gjort sitt jobb samtidigt. Men att nu har man bestämt att den här spelaren ska vara i skottgluggen, och då letar man efter saker. Så blev det ju lite ironiskt då, ett visst mått av hyckleri kanske, när Expressen, för det tyckte jag var jättebra den artikeln, inte för att man ska skydda Nilsson Lindelöf, utan bara som fenomen, vad som händer när man bestämmer sig för
det.
Ja, absolut. Men sen hade ju de, jag tror det var efter Sverige-Holland då, så hade de rubriken Lindelöf sågas i England, citat, katastrof, eller han är
absolut katastrof.
En absolut katastrof. Ja. Det låter ju som en väldigt hård sågning, och det är det ju på sätt och vis. Den här sågningen kom då ifrån, det var en rewrite från en artikel i The Mirror, som till att börja med kanske inte kända för sin bästa analysförmåga. Inte den tidningen som brukar vara det i alla fall. Och citatet, vem kom det ifrån? Var det en tränare som har sagt så? Nej. Var det någon i United? Nej. Var det en av de här liksom åldrade tyckarna? Inte ens det. Det var alltså en kommentar till artikeln där, som Mirror hade skrivit om att han var inblandad i ett baklängesmål mot Holland. Och en läsare hade då skrivit att varje gång jag ser Nilsson Lindelöf så är han en absolut katastrof. Mycket som talar för att den här kommentatorn eller kommenteraren inte ens hade sett Sverige-Holland.
Nej, jag har den artikeln här framför mig. Det börjar så här: och efter misstaget i straffområdet då, det är det mot Holland, sågas Manchester United-spelaren Victor Nilsson Lindelöf i brittiska The Mirror. Så är det citat då. Sommarvärmningen från Benfica har knappast inte roat Uniteds fans hittills. Och ingen som tittar på tisdagens VM-kvalmatch mellan Holland och Sverige kan ha blivit imponerad, skriver tidningen och återger flera läsares reaktioner. Så är det här: Lindelöf är en absolut katastrof varje gång jag ser honom spela. En annan kommentar: Lindelöf är en tragedi. En annan kommentar: Lindelöf kommer aldrig att fixa det United. Det kan man säga varje gång han spelar. Och detta är ju liksom anonymiserade kommentarer på Twitter kanske. Eller i något forum.
Ja, eller jag tror det var kopplat till deras artikel. Ja, alltså precis. Man kommenterade under helt enkelt.
Men den här typen av journalistik, den kan man göra alltid om man vill hitta den här vinkeln. Det, ja, det finns ju alltid.
Det är ju vilken vinkel man letar efter helt enkelt. Det kanske fanns en kommentar där som säger, nu ger vi den här killen lite tid.
Han har bara varit där i ett par månader.
Ja, kom ihåg att Vidic startade inte heller så bra. Mm. Den vinkeln hade man kanske kunnat göra då med. Mm. Det är ganska tunt när man väljer att göra rubrik på vad någon i farten kommenterar till en artikel som The Mirror har skrivit. Mm. Och det är inte liksom för att säga att Nilsson Lindelöf var jättebra i den matchen, för det var han kanske inte. Ja. Men att nu har man liksom bestämt att det här är storyn. Och speciellt om man hade läst den här ganska bra nyanserade utläggningen av Pontus Wijnemo innan, så blev det lite märkligt för mig. Så.
Ja, det är ju inte Expressens stoltaste ögonblick kan man väl säga när de gör den här typen, för det är inte riktigt schysst mot inte om, nödvändigtvis mot Vigge, men det är inte så schysst mot journalistiken och trovärdigheten på något sätt, för det går alltid att hitta skit om man letar efter skit i det här fallet, och det har de ju verkligen bestämt sig för att göra då, reporterna bakom den här texten.
Ja, de är ju väldigt noga själv med att gärna ska bli rätt när de omskrivs. Nu hamnar vi ju från fotbollen här, men ibland så pratar vi ju medier och journalistik också, så det är väl okej. Också som hade med MeToo-rörelsen att göra, så sagt en medievärlden skrev ju en artikel om att det skulle ha varit en osund grabbig kultur på Expressen under tidigt 2000-tal, och skrev om några påstådda händelser där. Vi behöver inte gå in mer på det, men då ville då Thomas Mattsson, ha chefredaktör på Expressen, nyansera rubriken. I rubriken så framgick det inte, tyckte han, att det här handlade om något som var på tidigt 2000-tal. Mm. Vilket då de också gjorde sen. Och påstådd sexism i Expressen på tidigt 2000-tal tror jag blev rubriken sen när den uppdaterades. Det kan man tycka är rimligt, att man inte ska luras och tro att det här, vi talar inte om nu det som hände igår. Men det är väl just att de
han
inte
är ju väldigt upprörd här, ska man också säga. Ja, han har ju bloggat och de har gjort egna artiklar om det här som medievärlden då har gjort.
Ja, och det finns andra frågor där som kanske inte vi ska ta upp här nu, som har med hur nära man står sin källa och så att göra. Men jag tänkte just det här med rubriken, att man är väldigt noga där med att det ska preciseras. Det tycker jag att man ska vara, men det är de ju inte alltid så bra på själv. Det finns ju ganska många exempel på när man kanske i en rubrik luras att tro att någonting har hänt väldigt nyligen, när det faktiskt är, det här är ju ett, du får ta det här för vad det är, men jag såg här om dagen att min gamle, som jag skrattade mycket åt när jag var barn, Nalle i Snowroller. Vet du om det?
Absolut.
Sällskapsresan 2. Hunkig skidlärare. Svarade ofta, han hade en mobiltelefon då, tror jag. Snowroller Nalle.
Mm. Är han lite sexistisk?
Jag kan inte minnas. Det är Nalle. Han och Klasse Möllberg som är ett radapar där. Minst den lite för dåligt. Låt oss inte dra in honom i MeToo just här nu. I alla fall. Nej, i alla fall. Expressen skrev en artikel om honom där rubriken var Hunkens tragedi efter Sällskapsresan. Den handlar då om att han, skådespelaren som spelade Nalle i Snowroller, drabbades av prostatacancer för 3 år sedan. Det vill säga nästan 20 år sedan efter att filmen spelades in. Men med rubriken då, Hunkens tragedi efter Sällskapsresan, skulle Expressen kunna säga, vi säger bara att det är efter, absolut. Mm. Men ingen tror ju någonting annat än att det här är någonting som hände precis i efterdyningen av och har hängt med Lasse Åberg och John Skolmen.
Ja,
och visst, det är inte världens största sak, men det är samma princip. Och det finns fler exempel på där det är någonting som man lite insinuerar har hänt precis, men det kan ligga långt tillbaka i tiden. Hasse Alfredsson, allt som rapporterades när han gick bort här nyligen, så jag vet inte om det också var Expressen.
Ja, det var det.
Där de hade, det ser man ju ganska ofta, men det handlade om så var Hasse Alfredssons sista tid. Mm. Och det var ju inte riktigt hans sista tid, utan det allra sista som de hade refererat till var något som hade hänt för flera år sedan. Och man liksom gick igenom hans liv väldigt kort. Det tycker jag också är, det är lite samma sak. Om man ska vara noga med hur man själv omskriver så kanske man lite får sopa för egen dörr där.
Ja, hade vi satt oss ner nu bara i en timma och gått igenom Expressens rubriksättningar och utifrån hur korrekta de är med innehållet eller med verkligheten.
Ja, men just det här med tidsangivelser.
Ja, vi hade hittat hur många som helst. Vi hade säkert haft 100 stycken efter en timme. Och därför så blir detta nästan, det blir oktobers största glashus som Thomas Mattsson försöker vandra, sväva över i det här fallet när han själv inte säger. Så att det är lite obegripligt att han gör just det här, gör så stor sak av den här Expressen själva. Och nu pratar vi om Expressen, detta händer ju, det är liksom, vi är ju säkert också skyldiga till märkliga rubriceringar, och framförallt här i podden där vi också är med på uppslut. Så att det är inte så att vi bara kritiserar Expressen här, utan i det här fallet så är det faktiskt ändå så att Thomas Mattsson borde se sig själv i spegeln.
Från Snowroller Nalle tillbaka till Victor Nilsson Lindelöf. Mm. Klart är i alla fall att det har varit en höst med mycket kritik. Och han är ju svårare att läsa då. Det finns ju de som använder kritik väldigt mycket som drivkraft. Jag ska nog visa de jävlarna. Eller att en tränare, det har man ju sett hur många gånger som helst, att så här, ja, vi gick direkt hem från den här upptaktsträffen när vi tippade sist, och så klippte vi ut den här och satte upp i omklädningsrummet, så har vi tittat på den hela säsongen, att så här, och så kom vi sjua. Det kan ju vara en tränare som använder sig av yttre faktorer för att skapa en yttre fiende, eller så kan det vara spelare själva, att någon har sågat dem eller så. Lindelöf är ju svårare att läsa så, eftersom han visar ju så lite. Både när han spelar så är det ju, det är ju inte de här extrema gesterna och på det sättet. Och sen pratar han ju sällan också. Mm. Och när han gör det så sägs kanske inte jättemycket, om vi ska vara snälla. Det har vi varit inne på tidigare här. Men jag vet också i landslagsmiljöer, i mixade zoner och så. Så han står inte kvar där och gaggar ledigt med reporterna. Utan han städar av det där ganska snabbt och verkar inte vara så intresserad av att synas. Eller det här kändislivet överhuvudtaget. Så honom är det ju svårare att veta hur han liksom tar till sig den här kritiken. Man kommer ju få mycket frågor om det nu i samband med nästa landslagssamling förstås.
Ja, verkligen. Ja, får jag nämna ett sånt här socialpsykologiskt experiment till?
Ja, för all del.
Ja, jag snör in på det när man börjar läsa det här om Milgram och sen så blir lite vidare. Så i det här sammanhanget när man pratar kanske mot vi mot dem, där man försöker liksom nästan bygga upp en fiende för att man ska liksom gå igång själv som en slags motivator. Så kan man nämna den här Lucifer-effekten och tala om denna?
Nej.
Det var socialpsykologen i detta fallet också, Philip Zimbardo, som gjorde ett experiment då som visade hur enskilda individer genom att anta att vi och dem tänkande kan överväldigas av den här ondskan som är dem då liksom. Och konsensus i det här experimentet handlade om att även väldigt goda människor kan till sist bli rätt onda om de bara lever på den här villfarelsen hela tiden att det finns alltid någon som vill mig illa och därför så kämpar jag ännu hårdare. Till sist så blir man rätt ond själv.
Mm. Ja. Att man liksom rättfärdigar då
ja,
ett beteende. För
precis.
Och,
precis.
Att man nästan kan hitta på då att man har en fiende man egentligen inte har.
Precis, och det, menar, det gör ju en sån som Zlatan, det har vi pratat om många gånger. Det finns ju några drag av den här Lucifer-effekten i Zlatan när han hela tiden pratar än idag om att alla vill mig att jag ska misslyckas. Han pratar fortfarande om det. Det är väldigt få som vill att han ska misslyckas. Mm. Om man ser på många det som vill att han ska lyckas. Men han pratar om det fortfarande och det har varit genomgående under hela hans karriär att han har liksom nästan hittat på det här dom. Att de vill att jag ska misslyckas när de inte finns på riktigt.
Nej, en viss del är ju mänskligt i att man, det kan man ju känna igen själv, att man tenderar ju att fastna i lätt den som kommer med negativ kritik. Och det är väl för att man undrar om det ligger något i det helt enkelt. Han som du har pratat om så mycket på sistone, som du har upptäckt här under hösten, Larry David, han har ju något rätt kul exempel med när han är på baseball privat. Jag vet inte om han är på Yankees eller Mets eller vad det kan vara, men han är då känd och Seinfeld skapare och sen så får han en strålkastare på sig och speakern säger så här, ladies and gentlemen, Larry David is here tonight, och alla jublar jättemycket. Sen på vägen därifrån så med sin bil så är det någon som kör upp bredvid honom och säger bara så, Larry David, you suck! Och det är det enda han kan tänka på. Sen.
Ja,
då har han ändå liksom haft en hel stadion som har liksom jublat och applåderat.
Ja,
men den där idioten som kom fram och sa att han var dum i huvudet, det är han som fastnade.
Ja, absolut.
Det är också typiskt. Känner allt mer med dina socialpsykologer att du borde haft Nanne Bergstrand här mitt emot dig? Som gäst.
Fast det är inte hans nivå, utan han ligger mer på en Paulo Coelho-nivån.
Ja, och Kajsén. Det finns ju också de som har, alltså det finns ju exempel också när man har kunnat använda den här, alltså sågningar eller den här drivkraften till att det faktiskt blir en del av någonting bra sen. Mm. Även om det inte är de snyggaste, det är lite så här dunkel drivkraft. I musiken är det där ganska vanligt. På The Clash debutalbum som heter The Clash, sista låten där heter Garageland. Den är ju ett svar till viss del i alla fall på en tidig sågning när The Clash spelade live och en NMI-journalist recenserade det och inte alls var särskilt förtjust. Och här kan man ju tala om vad hård då. Han skrev då i sin recension att The Clash is one of those garage band who should return to the garage, preferably with the engine running. Mm-hmm. Det är ju ganska hårt då, att bildligt talat i alla fall önska livet ur The Clash. Och han skriver då vidare att det vore förstås en tråkigt om de dog, men det vore någon större förlust för deras familjemedlemmar än för rocken. Mm. För rocken mår bättre utan The Clash. Han fick ju fel då.
Bra han mådde när han fick ihop det där.
Ja, det där är ju farligt. Mm. Liksom att vara så förtjust i sina egna formuleringar att man lite glömmer personen bakom.
Ja.
Det var väl bra att de var en grupp då som kunde gå samman, och de hade väl en viss form av punkighet som gjorde att de kunde klara av det där. Mm. De var inte så sköra kanske. Men de läste det och blev förbannade och använde det som någon form av drivkraft. Och det går då att höra lite på låten Garageland. Mm. Och de får ju säga att han hade fel. Rocken ska vara rätt glad att de fick The Clash och att de inte gasade sig ihjäl i sitt eget garage.
Ja, precis.
Jag vet inte om Vigge har någon sån, men han är ju svår att läsa som sagt då.
Ja, men om vi bara återgår då till Vigge lite till, så kan man ju ändå säga det att han framstår som ganska så blyg personlighet. Och sen så vet man inte hur mycket det är han bara bestämt för att jag ska inte synas och jag ska inte uttala mig och sådana saker. Och han tar inga selfies och så.
Svårt att säga om han är, jag vet fortfarande inte. Även han verkar ju, det är ju lite klyschigt och formulär 1A när han svarar på frågor efter match och sådär. Men han ger samtidigt intrycket av att han står och darrar och är nervös på det sättet. Han kanske är, alltså det finns ju, det kan ju finnas en paradox här mellan att man väldigt gärna vill synas, alltså folk som har som jobb att uppträda inför publik på något sätt, vilket ju stora fotbollsspelare har definitivt, eller artister eller så, att man verkligen vill synas och titta på mig, men att man samtidigt är blyg. Man kan ju vara något, jag håller på lite kopplat så där till min dotter och barnpsykologi och så, men jag har läst mycket om att vara extrovert kontra att vara introvert, och att många tror då direkt att om man är introvert så är man garanterat blyg och tyst, och är man extrovert så är man alltid den som är utåtgående och bla bla bla, du fattar. Men man kan ju till exempel vara då en blyg extrovert, att man har i sig att man gärna vill synas eller uppträda, att man har kanske en dragning till en scen till exempel, men att man inte är så bekväm med det som kommer med det.
Ja, men det är kanske Vigge.
Det kanske är Vigge. Alltså,
det är farligt att vi sitter här och ställer någon slags diagnos.
Hobbypsykologiserar.
Men så uppfattas det lite grann.
Ja, alltså, jag känner igen mig själv i det. Så jag skulle tro, utan att jag har gått och undersökt detta, att jag är en blyg extrovert. När vi spelar in det här till exempel, så är det här någon form av scen. Att vet att folk kommer lyssna, och jag vill gärna att folk ska tycka att man säger någonting smart, eller att man får folk att skratta eller sådär. Eller för all del när man skriver i tidningen, att det vill man gärna ska bli läst och att folk ska tycka det är bra. Men det är något av det värsta jag vet, att prata om mitt jobb eller mingla runt och prata om, alltså knyta kontakter och sådana. Att gå på en fotbollsgala är, min pappa är helt tvärtom. Det är ett så talande exempel. Vi var i Heerenveen en gång. Eller var det Grå? Nej, det var Heerenveen. Privat, märkväl, för att se på match. Det var faktiskt Heerenveen-Groningen, minns jag nu. Av en slump då, det var jag, min brorsa och pappa skulle gå på match. En tråkig historien bakom är att vi egentligen skulle gått på en häftigare match i Tyskland, men att vi tog fel på dag och fick köra ilfart för att se någon form av match. Och så fick vi se ett holländsk match istället. Utanför arenan så får vi syn på Lars Lagerbäck. Han är väl där, han är förbundskapten då, säkert där för att spana in någon spelare, någon svensk som var i Heerenveen då. Min instinkt blir direkt, och jag är inte i tjänst, jag vill nästan gå och gömma mig. Jag vill inte stå och slösnacka med Lagerbäck. Jag tänker också att jag stör honom, och han vill säkert inte heller det. Jag hinner knappt liksom leta efter första bästa hörn innan pappa liksom vinkar till Lagerbäck så här, Lasse! Så här, vi är också här. Mycket trevligare på ett sätt, så där, men väldigt olika på det sättet. Men så jag vill gärna, jag gillar den här scenen, men när jag går av den så vill jag inte så mycket ha med den att göra. Kanske är lite, om vi drar in Vigge i det facket, så kan jag i alla fall känna igen mig i det, och att många är så där. Inte om du har sett dokumentären om George Michael som ligger på SVT nu. Heter Freedom. Han var ju en av många stora som gick bort under en ganska kort tid där. Var väl, om det var juldagen förra året kanske. Inte allt för gammal. Det är en ganska lång dokumentär om hans musikliv och hans kändisliv. Och han ville då väldigt gärna bli berömd när han var ung, och blev ju verkligen det. Blev stor med Wham och ännu större som soloartist, och blev väl megastor kanske slutet av 80-talet när han släppte Fate och sådär.
89.
Men sen kom det med ett stort paket som att han blev otroligt känd, och han pallade inte riktigt med det.
Det var Emma Sjöberg som var modell i videon, va?
Det,
Fate.
Det var ju fantastisk video. Den var ju banbrytande för att han inte var med själv. Och det var ett batteri av dåtidens supermodeller. Cindy Crawford, jag tror Linda Evangelista.
Naomi Campbell.
Jajamän. Jag tror oerhört dyr video. De jobbade inte billigt. Det ska man veta. Men han tröttnade i alla fall på att vara ansatt, och det fanns ju en del av att han var gay, men han hade inte kommit ut med det, och det var AIDS-våg, och hans partner, hans brasilianska pojkvän, hade fått HIV, massa sånt där. Men han började sky uppmärksamheten och tyckte det var jättejobbigt allt som kom med det. Så bestämde han då till hans nästa platta att han inte tänkte göra någon PR överhuvudtaget. En tid där CD:n verkligen är kung fortfarande, och han är som kassako, så det blir panik på skivbolaget Sony. Det får bara inte hända, och det blir så pass stort att det blir en nyhet världen över att George Michael, Han vill bara vara för sig själv nu, gå i ide och göra musik men inte framträda någonting. Till och med så att Frank Sinatra skriver ett öppet brev till honom.
Frankie boy.
Ja, gör lite paradoxalt för hela, alltså det som du ofta återkommer till som ett av de mest ikoniska reportagen, Frank Sinatra has a cold, har väl lite med att göra att han också är lite trött på uppmärksamheten. Ja, men här är Frankie gammal och tycker att han är förbi det. Och han skriver ett öppet brev till George Michael om att han måste njuta av sin begåvning och det här måste man bara klara av. Väldigt så typiska Sinatra-meningar med loosen up George, swing man. Jag spekuleras lite då huruvida det kanske var en PR-nisse som skrev det här och Frank gick med på att signera det. Men det blev ju väldigt stor nyhet att han skrev det här och han var inne på det här. Det är klart, du måste liksom möta din publik och du kommer ångra det här den dagen du, din enda publik består av städpersonalen på någon sylta när du är bortglömd. Liksom sådär.
Där blev ju kanske då utifrån Milgrams experiment, där blev ju lite grann Sinatra-auktoriteten som det kanske så han tror att han ska liksom få det här att få en effekt på George Michael.
Ja.
Att jag som en liksom är den här framgångsrika, jag skickar upp ett brev här till George Michael och försöker påverka honom. Loosen up, man.
Ja, det finns ju några sådana, ja, swing man, loosen up George. Det finns ju några sådana, de måste ju ha varit förtjusta på Sony när han gick med på att skriva det här brevet. Det bara måste ju ha varit ett beställningsjobb. Det framstår ju brevet som att Frank Sinatra bara har läst tidningen och suttit så här: nej, nu skriver jag ett brev. Inte säkert att det var så. Men det har ju funnits en del sådana här öppna brev som ska vara för någon form av övertalning. Det finns ett ganska komiskt exempel i Offsides historia när Henrik Larsson har bestämt att han inte ska spela med landslaget mer. Och sen gjorde det, men det här var väl 2003-2004 någonstans. Då åker ju dåvarande chefredaktör Mattias Göransson tillsammans med Ulf Rosvall,
tror jag. Två stycken.
Ja, två stycken. Fan, de hade pengar på den tiden alltså.
Och det är Glasgow.
Ja, jobbet är då, det är den reportagegenre som kanske kallas reporter med ett uppdrag. Uppdraget då, lite fåfäkt, att försöka övertala Henrik Larsson att spela landslaget igen. Eller i alla fall ta reda på varför han inte vill göra det. Och då får de ju Lennart Johansson och skriva ett brev som de har med sig till Henrik Larsson, där han då kanske lite vädjar till att han ska göra detta. Och han är ju inte, han är ju UEFA, han har ingen koppling till svenska landslaget egentligen då. Men det varken Henke lyssnade, han kommer ju att spela sen i landslaget igen. Jag tror inte det var på grund av Lennarts brev. Och George Michael verkar inte ha brytt sig så mycket om Frank Sinatras brev heller.
Nej, man ska komma ihåg också att det var ju lite olustigt just det reportage som Mattias och Ulf gjorde där. Där de, det var lite stalking varning på Henke. De letade upp lite grann var han bodde. De stod sådär på vägen utanför hans hus. Och liksom stod på tårna och försökte titta in sådär. Och det blev rätt olustig stämning där, tror jag. Och jag tror inte Henrik var jätteförtjust i Offside sen i ganska många år.
Nej, kanske man kan förstå. Och det, de fick inte kanske ut så mycket av det heller. Men precis som Henke kanske inte brydde sig så mycket om det där brevet, så var det samma sak för George Michael då. Men han hade då det här look at me, but don't look at me.
Ja, lite och det så. Kan man väl också säga som har varit väldigt på tapeten senaste tiden med tanke på Nobelpriset så här, men Bob Dylan.
Ja, precis. Alltså Sinatra är inne på någonting där också när han talar om George Michaels begåvning. Och så har det varit med Dylan mycket, att kommer det då ett ansvar med den? Att det finns ju de som kan argumentera då för att du har fått den här begåvningen. Det är så många av dem som skulle vilja ha samma begåvning. Därför har du ett ansvar att inte bara utföra den, utan kanske tala om den och berätta. Du måste också må bra hela tiden, för det är vi så många som skulle vilja ha samma begåvning. Och så enkelt är det ju förstås inte alltid. Man kan ju må dåligt i sin egen kontext, så att säga.
Precis.
För det tänker jag ofta, att alltså folk som uppträder inför mycket publik, oavsett område, att det är inte alltid att vi kanske ser den, vi skrattar åt den här klyschan ibland att utanför planen är han världens lugnaste. Sen förändras han och blir som ett vilddjur och springer runt och kapar folk. Eller vad det kan vara, eller tvärtom, att han blir helt lugn när han kommer in. Att det är ju inte, alla är ju personer på något sätt, och att man är något av ett alter ego ibland. Alltså Zlatan, jag tror inte Zlatan en regnig tisdag när han går runt hemma i huset går runt och tänker att han är ett lejon. Men han ja, men sen han instagrammar sådär, lions don't compare themselves to humans och så. Det tror jag ju inte. Det är ju någon form av persona eller ett alter ego. Det är kanske Zlatan med stora bokstäver, medan han är liksom privat där Zlatan med små bokstäver. Jag vill inte tro att han går runt och tror att han är ett lejon. Liksom så här. Det är någon form av persona. Eller att man jobbar med ett alter ego i viss mån. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda sig från att så här, man kan skratta åt det. Men det kan ju också vara ett sätt att säga, George Michael upplevde då kanske att han på scenen så är han liksom George Michael, liksom otrolig artisten, men när han är någon annan, när han går av den. Och det blir också ett sätt sådär att nästan kunna separera världarna lite sådär, med att man har en person där och en person annan. Väldigt bra skildrat i, här kommer ett lästips då, en The Guardian-artikel som handlar om snookerspelaren Alex Higgins, som kallas för The Hurricane. Det var hans alter ego då. The Hurricane kom sig av att han spelade extremt snabbt, banbrytande vid snookerbordet för att han var som en virvelvind, och till skillnad från, jag tror han var en väldigt ung VM tidigt 70-tal, han bröt av från det här gråa gamla trista, han latchade med publiken, han hade humör och liksom svepte runt bordet, och sen så levde han väldigt snabbt så att säga utanför också med mycket skandaler och sådär. Men där skildras det väldigt väl om hur han nästan har en konflikt inom sig själv mellan The Hurricane och Higgins. Hurricane som liksom nästan säger åt honom att den här stöten är alldeles för svår egentligen, men köp på den nu, publiken vill se det. Mm. Och Alex Higgins som säger att det är mycket bättre att spela safe här, så har jag större chans att vinna det här framet. Och även lite utanför, att han nästan är i krig med sitt alter ego. Man kan söka på Alex Higgins, The Guardian, Hurricane, så kan man se lite grann det där, att kanske vara, använda två olika, att nästan skapa en persona. Mm. Sådär. Det gör ju vi här med, liksom, sådär, i viss mån i alla fall. At Milan, he unleashed Park Lee's song to shadow me. He rushed about the speed of an electron. He'd fling himself at me, his hands all over my back, trying to intimidate me. He'd look at the ball and not know what it was for.
Ja, denna lilla jingel betyder att det är dags för en recension. Och eftersom jag var i England i helgen, i lördagskväll, så... Det kan man ju säga om Liverpool, det blev ju lite av ett rövhål på fredag och lördag kvällar. Det är som en blandning av, ska man säga, Aya Napa, mitten på 90-talet, slutet på 90-talet, och en små, mellanstor svensk stad på Stadshotellet i denna stad. Det är otroligt fylleslag.
Ja.
Och det är sådär, killarna, blokesen, går runt i t-shirtar trots att det är liksom 5 grader och nordanvindar. Och tjejerna går runt i för höga klackar och staplar runt på trottoarerna.
Tog du sedan dit du kom ändå och drog av dig till ditt linne? Och...
Nej, jag gjorde så att jag gick upp på mitt hotellrum, tappade upp ett bad, och i badet så låg och kollade på Match of the Day. Och det är det jag ska recensera.
Ja.
Detta avsnitt, Match of the Day, som ju, jag vet inte vilket det var i ordningen, men det har ju varit ett otroligt otroligt succé. Första avsnittet sändes 1964, BBC då, som fortfarande sänder detta. Och,
Englands fotbollskväll.
Ja, det får man ju säga att det är. Jag tror att det var så, 1964, det var efter Liverpool-Arsenal. Första gången som det sändes var 20 000 som tittade på det. Många var skeptiska.
Varför då?
Nej, för de tyckte att det var liksom lite för taffligt att bara visa highlights. Och det är det går ut på. De visar ju alla lördagens matcher i någon slags kompakt sammandrag. Och det är ju då världens, vad ska man säga, jag tror att de kom med i Guinness rekordbok 2015. Du gillar inte det här.
Nej.
Men det var longest running football program in the world.
Ja.
Och nu är det då Gary Lineker som är programledare. Han har varit det sedan 99 faktiskt, vilket är ganska lång tid. Och han sköter sig med bravur. Och nu i lördags så var det 2 stycken gäster, det är alltid 2 stycken gäster. Och det var Danny Murphy och Alan Shearer. De andra som är med i det här fasta gänget, de snurrar runt då, men det är alltid 2 gäster. Det är Jermaine Genas, Martin Keown, Danny Murphy då, Phil Neville, Alan Shearer och Ian Wright.
Något av ett rövgäng.
Det får man ändå säga att det är. Och jag tror att ingen av de här har fått liksom epitetet att de är lysande experter.
Jag vill ju tro gott om Phil Neville, men han kanske inte riktigt har pondusen. Han Nej. Är ju väldigt bra på att prata i den Class of 92 tycker jag.
Ja, det är han ju. Men,
då pratar han om sig själv.
Och... Ja, precis. Och han har ju fått så att han liksom är tråkigare än vad liksom det jag tittar på en vägg som torkar med målarfärg. Lite det, den stämpeln har han fått. Och jag måste säga det att både Alan Shearer och Danny Murphy tillförde ingenting. Det var otroligt mossigt. Och det var, de hade ju fått presenterat sådär lite statistik för sig, vilket lag som hade, när det var handlade om Manchester City, så handlade det om att de hade varit det laget som hade haft mest bollinnehav någonsin i Premier Leagues historia den här säsongen. Och så, det är ju liksom någon annan producent som bara presenterar med dem, och så ska de framstå som genier. Och de har ju fått mycket kritik när man läser om det här Match of the Day, jämfört med då till Sky-sändningar som är väldigt moderna. Du vet, det är P-skärmar och det är pil bilar och det är liksom nästan så här hologram som dyker upp och så, så är ju BBC studio, det är ju liksom Gary Lineker sitter på en stol och så sitter Danny och Alan bredvid där som två stycken lite slätna gubbar som har rätt tråkiga analyser.
Mm. Jag minns att jag av någon slump så var jag i England när då gissade jag att Alan Shearer bara var gästexpert, så han hade precis lagt av att spela då, men hans Newcastle hade det jobbigt och han fick vara gästtyckare. Och då minns jag att hela hans analys var, what's wrong with Newcastle? Och så bara, ah, they can't score goals!
Det är på den
nivån. A few easy ones.
Det är på den nivån. Alltså. Och,
men det kanske är en viss, är det där lite, alltså public service tråkiga, nästan lite gamla som är en trygghet för många. Så på något sätt, man har ju också en del att det finns ju en falang som säger också att fan, idag när man ser på fotbollssändningar allt ska analyseras och det är så jävla mycket. Så här, kan det inte bara vara lite mysigt?
Så där. Nej, så är det ju. Och det är liksom, om man säger varje match får kanske 5 minuter med highlights och mål och så är det ibland någon intervju med någon tränare efteråt och sådär. Och sen så är det kanske så typ en och en halv minut mellansnack då med Alan, Gary och Danny. Så att det är inte så. Det man tittar på det här, det är ju för att titta på, få sig en bild av hur det har gått i alla matcher under lördagen.
Och rätt mycket ligger väl i Linekers alltså charm, eller att han har en viss lättfotighet, att han har kunskap men klarar av. Det kan inte komma på många för detta storspelare som skulle kunna klara av att ha en programledarroll på det sättet han har. Och nej, kunna vara analytisk när det behövs.
Han är otroligt proffsig, Gary. Mm. Men han tar inte alls mycket plats i heller.
Tror du det skilde sig mycket från Maradona när han var programledare för den här Tians natt? Det var väl venezuelansk tv? Eller var det argentinsk? Jag kommer inte ihåg. Ja. Eller Noche LDS heter den väl. Han tog väl mycket plats där.
Ett av de mer uppmärksammade.
Eller höll han låg profil?
Ett av de mer uppmärksammade programmen i den här Maradonas talkshow. Det var när han intervjuade sig själv. Om bland annat sitt missbruk.
Ja.
Det var ändå en 15 minuter lång intervju där han intervjuade sig själv.
Så han går då liksom mellan rollerna?
Nej, jag såg att han orkade inget ens det. Han satt kvar på samma stol.
Ja.
Så han flyttade sig inte rent fysiskt. Utan det...
Hade han liksom synpunkter på frågorna och tyckte, så hur menar du nu? Och sånt. Det hade varit kul om han tog det där.
Han fick ju rätt mäktiga gäster. Han hade ju allt från Phil Castro som gäst.
Mm, det var väl en personlig vän.
Ja, och sen så hade han Pelé någon gång. Mm. Det blev ju rätt utmärksammat för de har haft den här dispyten om vem som har varit den bästa fotbollsspelaren.
Ja, framförallt är det ju Maradona som håller den dispyten levande. Han tar ju varje chans. Ja. Det var ju väldigt roligt när, var det när Di Stefano gick bort? Tror jag, där det skulle samlas röster om hur grym Di Stefano var. Mm. Och alla talar ju bara om hur fantastiskt han var i Real Madrid och bla bla bla. Och det gör Maradona också, men han lägger också till, han är utan tvekan större än Pelé.
Mm.
Hade ingenting med, så han ville bara trycka dit Pelé lite.
Nej, precis. Men man ska säga det här Match of the Day, det har 4 miljoner tittare ungefär varje vecka, så det är ganska bra siffror. Och jag tänkte på det igår kväll då, när det var Sportnytt på måndagar, så är det ju deras nya, alltså det är ju liksom inbakat i Sportnytt fotbollskväll.
Mm. Det är fast i Sportnyttstudion.
Ja, mm. Precis. Det är Martin Nyström och Daniel Anskog. Och jag tänkte på det igår att det är ungefär samma känsla. Det är public service, BBC som har Match of the Day. Det är SVT som har sitt lilla public service-inslag om allsvenskan. Och det är ungefär samma nivå på det. Det är liksom, det lyfter inte riktigt. Det är stabilt, för den visar highlights från matcherna som har spelats under kvällen. Och så kommer Donald Anskog in och säger, precis som Alan Shearer och Danny Murphy, någonting som är ganska intetsägande, rätt dåliga analyser, påpekade, uppenbara. Samtidigt som de visar ett skott som en AIK-spelare skriver in, så säger Donald Anskog, här ser vi hur han skriver in den snyggt. Ja, precis. Det är på den nivån ungefär. Och på något sätt så får man gilla det, för att det är public service, det är inte så hög höjd.
Jag tror ibland det kan vara ganska svårt att vara expert på public service också. Man vet att folk kommer anmärkning på om man blir för nördig, för att du talar till en publik som slötittar ibland kanske, till skillnad från
samtidigt
som har köpt
så tittar man på Sportnytt för att man kanske gillar sport och man ändå inte är helt bakom flötet.
Nej.
Man kan nog höja nivån ett snäpp i alla fall vad det gäller SVT, och säkert också på Match of the Day. Så därmed så får Match of the Day 2 stycken offside pjäser av 5 möjliga. Ja, där hörde ni Match of the Days trudelutt, som jag också tror har varit densamma i typ 30 år. I alla fall, vi ska säga att vi gjort det här avsnittet i samarbete med C-more. Och på söndag så visar C-more alla matcher i den avslutande omgången av Allsvenskan. Giffarna Sundsvall och Jönköping Södra gör upp om vilket lag som slipper kvalplatsen. Sundsvall möter Blåvitt och borta samtidigt som Jönköping Södra tar emot Östersund. Östersund i sin tur jagar en av de två kvalplatserna till Europa League. Övriga lag som kan nå Europa League-kval är Djurgården som möter Kalmar och Häcken som ställs mot svenska mästarna Malmö FF. Allt detta kan man se med Simons premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se Simons alla filmer och tv-serier och favoritprogrammen från TV4 utan reklam. Gå in på simon.se för att läsa mer.
Det här avsnittet gör vi också i samarbete med Big Travel. Big Travel erbjuder ett stort utbud av unika sportresor och har alltid superbra paketpriser på matchbiljett och hotell för dig som vill se Premier League eller fotboll i andra länder. Just nu kan du tävla med Big Travel och vinna en äkta signerad Suarez-tröja. Gå in på bigtravel.se och det enda du behöver göra är att svara på en fråga och motivera varför det är så bra att resa med Big Travel. Man tävlar på bigtravel.se alltså.
Ja, vi kan väl göra som så att vi kan ju i alla fall tipsa om att vi har vårt reportage från nuvarande nummer om Dalkurd uppe på webben med tanke på deras allsvenska avancemang som man kan läsa gratis. Mm. På vår webb, och just nu så är det ju, ja, det är ju mindre än 2 veckor till vi lämnar vad som blir årets sista nummer. Och Johan, det är väl ingen hemlighet att du har följt landslaget här? Det kan vi avslöja.
Det kan vi avslöja.
Ja, du har följt landslaget ganska... Ja,
på något form av vis.
Ja, du har ganska lagt mycket tid på detta under hösten här. Under den här. Och jag, som alla vet, skriver bland annat om Liverpool.
Dalkurd, ja, som gick upp, det gjorde de ju tillsammans med BP. Mm. Det blir spännande nu att se vad som kommer hända med BP i och med rekryteringen av Majstorovic. Mm. Verkar som att en del inte riktigt har sett heller att det var en jävla uppställning nu alltså, med Mellberg då förstås. Sen hotade han ju lite med huruvida det blir med hans utbildning att han behöver dispens och sådär. Mm. Men vi utgår just nu från att han fortfarande är BP:s tränare. Majstorovic som sportchef. Och sportchef på ungdomssidan är ju Roger Palmgren. Mm. Det kanske inte alla har sett. Men det är ju också en person som gillar att leva stort. Och lever sitt liv i ytterfilen lite grann.
Ja, den som vill kan ju gå in på BP:s hemsida och kolla där på om man säger ledarstaben. Där ser man då fotografier på samtliga, det är assisterande och målvaktstränare och ungdomstränare och sådär. Och alla har träningskläder på sig. Så kommer man till Palmgren som är klädd i en riktigt flott kostym. Och han visar sin fina klocka. Han har levt det fina livet. Lite så med Svennis och rest runt och haft afrikanska landslag och varit i Asien. Och säkert gjort sig en bra hacka. Han passar inte riktigt in i det här tränargängen som lufsar runt i svettiga overaller.
Nej, samtidigt så drar det kanske in en ny är på Grimsta nu. Mm. Vi får se hur det går för det gänget. Oss når ni lättast på mail. Det är podcast@offside.org. Vi får många mail och försöker svara på alla vi får. Annars så hörs vi nästa vecka igen och då är vi verkligen inne i playoff-läge, Anders.
Ja.
Då ska det avgöras.
Hej.
Hej.
Garage Land.